Stormen kring näringsminister Wilhelm Junnilas flirt med nazistiska symboler och högerextrema organisationer blev till sist för häftig. Wilhelm Junnila avgår självmant från ministerposten. Ännu igår såg han ut som en vinnare efter att han hade klarat förtroendeomröstningen om sin person i riksdagen. Men till sist blev trycket för stort på att Finland inte kan ha en näringsminister med ett förflutet som gör att han misstänks för högerextrema åsikter. De höga radikala partierna, inklusive Sannfinländarna, har länge svängt sig med dubbla budskap. Ett i den stora allmänheten och ett i den lilla kärnan av höga radikala väljare. Samtidigt har de flyttat på gränserna för vad som är okej att säga och vad som inte är okej. Så hur långt har den här normaliseringen av den här typens diskussionsklimat gått i Finland? Och hur farligt kan det bli, trots att Wilhelm Junnila nu fick avgå? Det ska vi prata om i nyhetspodden idag, och med mig har jag Ann-Katrin Ljungar som är docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Hej Ann-Katrin, välkommen.
Ja men hejsan, tack ska du ha.
Ja, näringsminister Wilhelm Junnila avgår. Vad är din reaktion?
Ja, det är väl en rätt naturlig händelse med tanke på det tryck som, och den uppmärksamhet som han fick, inte bara på hemmaplan men också i internationella media. Och i det pressmeddelande som han har då gett så framgår det ju att ja, men han understryker ju det här att han hade förtroende från den egna riksdagsgruppen och att han också hade fått ett stöd i riksdagen. Men att han inte då kan representera och företräda Finland på det sätt som han skulle önska. Och då det ter sig så att det är liksom den här internationella uppmärksamheten som han har fått. Att han har gamla nazistiska kopplingar och han har gjort sådana uttalanden som framstår som problematiska.
Att pressen mot honom blev så här hård, vad tycker du att det är ett tecken på? För alldeles just sa ju Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra. Hon satte hårt mot hårt och meddelade att regeringen avgår om Junnila byts ut som minister.
Ja, men det är väl naturligt att pressen blir så här hård. Jag menar, vi har ju en lagstiftning som härrör till att man inte kan tolerera icke-demokratiska uttryck. Och använder man sig av symboler som hänvisar både till historisk nazism men också då till den existerande extrema högerradikalismen, så är det väl naturligt att omgivningen reagerar, för det går ju emot de värderingar och den syn man har på både människovärde och den demokratiska styrelseskicket.
Nu efter hans avgång, finns det en risk för att han blir på sätt och vis en martyr för högerextrema krafter och hans högerextrema anhängare? Vad tror du?
Det kan, alltså inom de kretsar som stöder honom och som då också omfattar liknande värderingar och synsätt, så naturligtvis så kommer man se det som att här har man nu då inte gett honom den yttrandefrihet som borde krävas. Ofta de här extremhögergrupperingarna, så de vill ju ha en total yttrandefrihet och inte den här begränsningar som finns i vad man får säga och vilka uttalanden man får göra. Så att det är klart att man kommer att säga att men här ser vi ett tydligt tecken på någon form av censur och censurering av idéer som finns. Men jag tror att i det stora hela, om man tänker på befolkningen rent generellt, så är det ju få som skulle tycka att det är okej att ha en minister som har då hänvisat till Heil Hitler eller till andra typer av gamla nationalsocialistiska symboler, har flörtat med förintelseförnekare och så vidare. Men det är ju, jag tror att de flesta tycker ju att det är en belastning, och det handlar då inte enbart om den politiska oppositionen utan också mera generellt och inte minst i ett internationellt sammanhang.
Om vi tittar lite tillbaka på det som då till slut blev en alltför stor belastning för Junnila. Han ställde det upp i valet 2019 och blev tilldelad siffran 88. Men också siffran 14 förekom på hans valaffisch. 88 är då en referens till Heil Hitler-hälsningen som du sa, där bokstaven H är den åttonde i alfabetet. Och det här skämtar Junnila om upprepade gånger. Siffran 14 är en annan känd neonazistisk symbol som syftar till en mening om vit makt på 14 ord som en ökänd amerikansk nynazistisk terrorist använde i sina manifest. Hur vanligt är det att man använder sådana högerextrema symboler i en valkampanj?
Jag skulle vilja säga att det är väldigt ovanligt att ett parlamentariskt högerradikalt parti skulle tillåta sina kandidater att använda och referera till den här typen av nazistisk symbolik på olika sätt. Det som de högerradikala partiernas väg in i maktens korridorer, det vill säga in i regeringar eller som stödpartiet i regeringar, har ju i mångt och mycket handlat om att de har modererat sin politik. De har putsat av de extrema kanterna, de har gjort upp med extrema personer och grupperingar, de har uteslutit dem. För det har ju varit vägen till att bli accepterade. Alltså det är ju få partier, alltså etablerade eller gamla partier eller vad vi nu ska kalla dem, som skulle acceptera att samarbeta med nazister idag. Alltså det är otänkbart. Så att jag skulle ju säga att det är väldigt ovanligt och förvånande skulle jag säga att sannfinländarna har accepterat den här typen av subgrupper inom partiet. Och inte minst heller att då de etablerade, alltså regeringspartierna, samlingspartiet, Kristdemokraterna också har accepterat att sannfinländarna vill tillsätta en sån person som sin minister.
Mm. Här är det ju då tydligen ganska ovanligt att man tillåter sådana symboler i en valkampanj. Många forskare talar om att politiker med högerextrema åsikter eller sympatier kommunicerar med dubbla budskap. Ett som allmänheten ser och ett som bara de egna anhängarna förstår. Vilka budskap är det som man förstår inne i högerextrema kretsar men som man missar när man är utanför?
Ja, det är ju just den här symboliken som finns kring vissa bokstavskombinationer eller vissa bilder, vissa referenser man gör. Så det finns en helt egen symbolvärld inom den högerextrema rörelsen. Och det är klart att det är ju de som är inne i rörelsen som känner till den och kan associera till den. Medan vi andra då som kanske inte följer det här och inte har studerat den känner till vilka de är. Så det är klart att det här är ju ett budskap till de egna och till de mer extrema. Och det är ju också finns ju en strategisk dimension på det hela. Att partiet vill ju framstå som regeringsdugligt, ansvarstagande. Att man har kanske gjort upp med någon slags extremism eller man inte har den typen av kopplingar. Men samtidigt så vill man ju signalera till de egna att man står för vissa grundläggande idéer och värden. Och för då vissa grupper inom den extrema högern så är det ju här tydliga signaler om att jo, men det här är vår idégrund, det är vit makt, det är nazism och så vidare. Och utifrån det här så är det ju också förvånande därför att de flesta högerradikala partier idag kan ju fortsättningsvis vara radikala och extrema, men man har ju ofta tagit avstånd från nationalsocialismen, man är inte förintelseförnekare. Många gånger har man ju samarbete med Israel som vars regering idag också företräder en väldigt nationalistisk agenda. Däremot är det ju islam som har blivit, man kan säga, det huvudfienden eller den andra som man brukar säga för radikalhögern idag. Så på det sättet så har ju, tycks ju sannfinländarna inkludera både liksom den här starka islamofobin men också de här historiskt gamla högerextrema som till exempel Sverigedemokraterna har tvingats göra upp med och tydligt tagit avstånd ifrån.
Men är det här en lyckad strategi på något sätt? Det här att politiker kör med sådana här dubbla budskap. Det här kanske varit lyckat fram till nu här i Finland.
Jag vet inte vad man ska lägga in i det med lyckat. Jag menar, det har ju inte varit lyckosamt på det sättet att Junnila får avgå som minister nu då, att trycket har varit så hårt och att Finland har fått den här negativa uppmärksamheten i internationella medier. Det är klart, alltså den här väldigt extrema gruppen som har den här typen av åsikter är ju väldigt liten.
Mm.
Och jag menar, om man ser historiskt tillbaka på hur de här högerradikala partierna i likhet med samfinländarna har etablerat sig i våra de nordiska partisystemen och i de europeiska partisystemen är ju för att de har gjort sig av med sitt extrema bagage. De har liksom tagit avstånd från det, men de bibehåller en stark invandringskritisk agenda. De pratar mycket om att värna det nationella. Det kan vara språk, kultur, värderingar. Och man ser då i synnerhet islam som ett hot mot den västerländska civilisationen. Och det är ju så de har kommit i makten. Det är ju väldigt få som omfattar en sån här extrem fascistisk eller nynazistisk agenda idag. Så jag skulle inte kunna säga att rent väljarmässigt så finns det ju ingenting att hämta här. Utan här handlar det ju om att vara någon form av, visa på någon form av extremism, att man har någon form av ideologisk, principiell hållning och att man kanske då faktiskt har de här värderingarna.
Mm.
Men jag tror inte att sannfinländarnas, Nu kan jag ju inte säga det här med säkerhet, men jag tror inte att det är många av sannfinländarnas väljare som skulle omfatta någon form av nationalsocialistisk världsbild. Utan det finns ju extrema grupperingar, som jag menar nordiska motståndsrörelsen som förbjöds. De har ju en nationalsocialistisk agenda. Det finns vissa de här extremistiska motorcykelgängen. Så att det är liksom vissa grupper, men de är väldigt små och marginella.
Mm. Borde allmänheten bli bättre på att känna igen de här symbolerna och genomskåra dem så det skulle kunna vara ett sånt här hemligt språk?
Absolut, nej, men jag tycker det är ju någonting som borde ingå i undervisning och utbildning och någonting som journalister borde skriva om. Och framförallt i det här fallet så är det ju alltså de övriga partierna som borde agera och vilket man har gjort, men också i de diskussionerna ta upp då liksom ställa Junnila och sannfinländarna till svars, men också då samarbetspartierna till svars och säga, är det här någonting som ni kan acceptera, är det här värderingar som ni kan acceptera och förenas. Jag förstår ju att Ben Zyskowicz hade ju inte röstat för ett förtroende för Junnila, och det handlar ju med hans förflutna. Och det är ju det man måste lyfta fram. Vad står de här värderingarna för?
Mm.
Och man behöver påminna om det gång på gång, och det kan ju ske inom utbildning men också inom ramen för den politiska debatten. Och man kan väl säga att rent historiskt, jag menar Finland har ju förbjudit nordiska motståndsrörelsen, men när det har gällt extrema yttringar inom sannfinländarna, det här är ju inte första gången de sitter i regeringen, så har man ju varit rätt tolerant. Jag menar, Jussi Halla-aho har ju varit dömd för hets mot folkgrupp, som det heter i Sverige. Nu vet jag inte vad det heter i Finland.
Men
han har ju gjort uttalanden som är rasistiska. Mm. Och det måste man ju påpeka.
Så då har de finländska partierna tillåtit populistiska och högerradikala partier att få framgång, tycker du det?
Ja, precis. Och i synnerhet de som har öppnat famnen för dem och säger att man kan tänka sig samarbeta med dem. Jag menar, då måste man förklara varför kan vi tänka oss att samarbeta med ett parti som accepterar personer som ger uttryck för mycket extrema åsikter, nationalsocialistiska idéer och personer som omfattar en sån tankevärld. Det tycker jag faktiskt att man får ställa dem till svars, för då ger man ju dem utrymme också. Mm. Det är ju inte bara sannfinländarna som ska kritiseras, utan också de då som säger sig kunna samarbeta med dem. Och det är ju så. Jag menar, högerradikala partier har ju sällan en egen majoritet. Det beror ju på vilket partisystem eller valsystem man har.
Mm.
Men när de kommer till makten, att de kommer till makten och får inflytande beror ju på att andra partier vill samarbeta med dem. Och då kan ju de här andra partierna faktiskt ställa de här högerradikala partierna till svars. Vi kan tänka oss att samarbeta mer under vissa förutsättningar. Och jag tycker att flörta med nationalsocialism, det är faktiskt en förutsättning som jag skulle tycka för de flesta demokratiska partier idag skulle vara väldigt svårt att acceptera.
Det har ju sagts att de här partierna hela tiden försöker skuffa fram den här gränsen för vad som är tillåtet. Hur långt tycker du att den här normaliseringen av den här sortens diskussionsklimat har gått i Finland? Har de lyckats göra samhället snäppet mer intolerant?
Ja, i alla fall med, på sociala medier så föregår ju det en väldigt hetsk debatt. Och man kan ju tala om en polarisering. Såklart att det har blivit mer tillåtande i de här olika ekokamrarna. För ofta sitter man ju på sociala medier och pratar med likasinnade. Och sen kan man först också då kritisera användare och använda sig av den här typen av väldigt hatfylld retorik. Så nu har jag ju ingen forskning att hänvisa till, men det är klart att det har skett en någon slags radikalisering av det politiska samtalet. Ja, klart, det har nog blivit mer radikaliserat och speciellt då inom vissa grupper.
Mm. Kan man ändå se nu Junnilas avgång som ett bevis för att man nu har sagt stopp, att det var här gränsen gick?
Absolut, nej, men det var ju bra att det blev en debatt om det hela, att det yttrades kritik och framförallt då att också det internationella samfundet liksom börjar agera och säga, ja, men är det här en person som vi vill, kan tänka oss att då som näringsminister kommunicera med i olika sammanhang. Så att jag tror att det skulle nog ha blivit en ganska negativ spin-off för Finland för internationellt med att ha den här. Så att på det sättet kan man ju säga att det offentliga samtalet fungerar. Det är ju så här det ska vara. Man har en debatt, man ser vilka stämningarna är, vilket stöd man har och så får man dra konsekvenserna av det. Naturligtvis, så som jag sa tidigare, så tycker jag ju faktiskt att det hade varit värdefullt att de politiska partierna hade gått ut och satt var går deras gräns? Har man någon slags gräns för vad man kan acceptera i de samarbetspartner man har? Vad kan man acceptera och vad kan man inte tänka sig att acceptera?
Mm. Tack Ann-Katrin Ljungar för den här analysen. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Tekniken sköttes av Mike Grönros, producent var Jonna Nupponen. Och jag heter Ami Lassila. Nu tar nyhetspodden sommarpaus och vi återkommer i augusti. På arenan hittar du alla våra avsnitt som du kan lyssna på under sommaren. Ha en skön sommar och fortsätt lyssna.